Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. Bara jag idag. Vi har en ekonomi. Den funkar bra. Folk går till sina arbeten. De jobbar hårt. Producerar värde. Mervärde skapas. Pengar placeras någorlunda begåvat. Folk köper bubbelpooler. Utbud och efterfrågan är i hyfsad balans. Det går bra. Men sen händer någonting. Kanske försvinner någonting plötsligt från marknaden. Kanske får folk bara lite sämre tilltro till framtiden. Kanske har alla som kommer att köpa en bubbelpool redan köpt en bubbelpool. Det börjar gå dåligt. Men än så länge är det hyfsat lugnt. Det är ingen panik än. Men så händer någonting mer. Någonting smäller. En politisk kris kanske. Ett land invaderas. En marknad går på ända. Ett fossilbränsle blir bristvara. Människor har tagit lån och när de en efter en inte kan betala lånen börjar det plötsligt skaka i systemen. En vattendroppe träffar ytan och skapar en ring som tar vind och blir en krusning som blir en våg. Och 1000 mil från droppens fall kostar plötsligt en purjolök 40 kronor. Det blir en kris. Sen går tiden. Folk får det sämre. Och regeringar och riksbanker gör saker. De höjer räntor. De sänker räntor. De stramar åt. Och de vräker på. Satsar på att sätta folk i arbete kanske. Ber folk rycka upp sig. Och sen, ett halvår, eller ett år, eller 10 år senare, så börjar saker likna sig själva igen. Någon startar ett företag, någon går till jobbet, någon skapar ett mervärde, någon köper en bubbelpool. Men världen har förändrats. En ny generation människor har sett sin första kris och deras tilltro till systemet har för alltid förändrats. Någon har sett sin 10:e kris och kanske är det här droppen och purjolöken som droppen leder till som får den här personen att helt tappa hoppet om att vi människor ska kunna åstadkomma något bra tillsammans igen. Eller så har något annat hänt. Vi kanske alla har reagerat genom att bita ihop, hålla ut och hjälpa varandra. Vi har sett krisen i vitögat och vi har löst den. En ny generation har fått sin första uppvisning i vad vi människor faktiskt kan åstadkomma. En äldre generation har fått nytt förtroende för världen. Och det kan ju verka som att vilken reaktion på vilken kris det blir är lite slumpmässig. Någon råkade fatta rätt beslut vid något tillfälle. Någon startade en rörelse. Någon köpte en bubbelpool. Men pratar man med Harold James, professor i historia vid Princeton och i hård konkurrens vinnare av Kapitalet-priset 2023 för bäst brittisk engelska, så får du ett annat svar. Han menar att allt kokar ner till globalisering. Och att vissa kriser leder till mer globalisering och vissa kriser leder till mindre.
Some particular shocks accelerate rather than push deglobalization, accelerate more globalization.
Och kan man bara förstå vilka kriser som leder till vad och förstå hur de här kriserna funkar, så kan man kanske också se till att kriser alltid leder till bra saker och att allt kan bli toppen. Så hur kriser förstör vår värld, men också hur de kan göra den till en bättre plats efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition, eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man hade kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip, och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det heter världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha i en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen. Så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Så, det finns kriser och så finns det kriser. I alla fall om man frågar Harold James, professor i historia och international affairs vid Princeton. Och anledningen till att man vill prata med honom om det här, det är för att han har skrivit en bok.
It's called Seven Crashes.
Man kan väl säga att han helt enkelt är något av en krisexpert, men inte på det sättet som kommunikatörer är. Ska man förenkla det här lite grann så kan man säga att Harold James tes är så här. Det finns två typer av krascher eller kriser. En bra sort och en dålig sort. Och vad som avgör vad som är en bra krasch och vad som är en dålig krasch, det är om det leder till mer eller mindre globalisering. Och ska man tänka på globaliseringsutveckling så tycker Harold James att krascher är ett utmärkt förstoringsglas att använda.
Because I think there is a widespread feeling that globalization is a kind of steady continuing process. And my story is really about the ups and downs of that process and the way in which at some moments it looks as if globalization is going to into reverse.
Och om det inte stått klart innan så är alltså Harold James för globalisering. Ju mer, desto bättre. Och då kan det vara bra att ha med sig en definition.
The standard definition of globalization, what economists will think of when they think of globalization, is the cross-border movement of goods, of capital and people.
Men Harold James vore inte en framstående forskare om han inte också hade en egen definition.
But I think also I would add a fourth element to that. Ideas are really important, and ideas both in terms of technologies, techniques, but also in terms of ideas about how society should be structured, how governments should work. All those things cross frontiers. And that combination of trade, technical change, capital movements has done an immense amount to improve the fortunes of humanity.
Om jag får förenkla och helt ärligt överdriva lite grann, man kan dela in världshistorien i två delar. Före globaliseringen, då det i perioder var svält i hela världen, och efter globaliseringen, då i alla fall inte hela världen svälter. Det är med andra ord väldigt dåligt om folk vänder sig mot globaliseringen. Och ska man studera det här med globalisering så är kriser alltså ett användbart verktyg. För kriser är kriser. De ställer allting på sin spets.
Crises are moments of rethinking. You know, the word crisis comes from a Greek root and it's about decision and deciding. So in a crisis you can decide to go in one direction or decide to go in the other direction, and it was widely used to describe illnesses. So in the course of a severe illness there's a moment where it either gets better or it gets worse and the patient dies. So I, you know, I wanted to look at those moments, and I thought, you know, in particular, the middle of the 19th century was a great moment of crisis. You know, that's when Marx and Engels wrote their manifesto, the Communist Manifesto. The world wars were big crises in the 20th century. The 1970s was a big moment of a turning point. And I think we're in the middle of such a turning point right at the present.
Okej, så hur vet man då vad som är en bra kris och vad som är en dålig kris? Eller hur vet man om en kris kommer leda till mer eller mindre globalisering? Enligt Harold James då, så är det här egentligen ganska enkelt. Kriser som kommer av att efterfrågan försvinner, demand crisis, det är dåligt. Och kriser som kommer av att utbudet försvinner, supply crisis, de leder på sikt till att saker och ting blir bättre. Så ingen har råd att köpa tomater, dåligt. Alla tomater är slut, på sikt bra. Supply shocks då, tillgångskriser. Där har vi då oljekrisen på 70-talet, matkriserna i mitten av 1800-talet och demand shocks, efterfrågekriser. Det är ofta det som följer finansiella krascher. Så efter finanskrisen 2008 till exempel så hade folk i många länder helt enkelt inte råd att köpa saker.
What I wanted to do with that differentiation is to say that these demand crises produce the sense that you can find a solution in a national setting. And if you're thinking of the Great Depression, governments need to do more fiscal spending. Governments need to secure a framework in which monetary policy is stabilizing and not contracting. And the answers are in a national setting. Supply shocks, on the other hand, are moments in which the answers lie not in a national setting, but actually in getting resources from other places. And so the supply shocks, the negative supply shocks in the 1840s, in the 1970s, really drive quite quickly an intensified process of globalization.
Okay, det här är lite halvkomplicerat, men det är också den stora grejen här. När problemet är en kris som kommer av brist på efterfrågan, alltså att folk har för lite pengar för att köpa vete, då hamnar oftast problemet hos A, centralbanken, och B, finansdepartementet. De får i uppgift att få igång ekonomin. Allt det här, alla lösningar man letar efter, finns inom landets gränser. Och även om problemet är internationellt, som finanskrisen 2008, så tittar man liksom inåt för att lösa det. Men om problemet är med utbud, alltså det finns inget vete, då blir reaktionen en annan. Då tittar man istället på, vad kan vi göra för att få fram mer vete? Och svaret på den frågan är nästan alltid, handla mer, titta internationellt, mer globalisering. Harold James menar att ett sånt typexempel är 70-talskrisen, oljekrisen, där problemet alltså var en brist på utbud.
There was also a food crisis in the 1970s because in 1973 there was a really substantial reduction in the Soviet grain harvest, and so food prices started to increase as well.
Men det är ju föga förvånande kanske, inte bara så att för att det blir en supply shock så blir allting automatiskt bra. Politiken måste reagera och man måste göra det på rätt sätt. Harold James menar att 70-talskrisen är ett utmärkt exempel på det här. Där olika länder, Japan och Tyskland å ena sidan och USA å andra sidan, reagerade på olika sätt.
The United States in particular thought that it needed to cushion the shock that higher oil prices were bringing in terms of putting a ceiling on fuel prices, on gasoline prices, holding prices artificially down. And the consequence of that was, first of all, occasionally more shortages because at times they had to ration the fuel supply, and also at the same time no incentive to consumers to reduce their fuel consumption.
Medan i Japan och även i Tyskland så gick man då åt helt andra hållet.
The fuel prices were allowed to translate through into consumer prices. The consequence was that the German and Japanese consumers drove less, but also they wanted more fuel efficient cars, and the automobile producers quickly reacted to that demand and produced more fuel efficient engines. And so, you know, by the end of the 1970s, the Japanese automobile industry is in a uniquely strong position because it's supplying the fuel efficient cars that the US producers at that time couldn't produce because they were still reacting to the demand of the American producer, cushioned by state policy.
Så där och då, och alltså där är såklart en ganska drastisk historieskrivning, så började Japan springa ifrån USA på bilmarknaden. En annan sak som hände under oljekrisen var att containerfrakt slog igenom. Och Harold James menar att det här är liksom ett sånt typexempel på hur nya idéer och tekniker får spridning under en kris. Containern var redan uppfunnen. Containerfrakt hade kunnat bli en grej innan. Men under krisen så tvingades man börja se över alla kostnader, och därför anammades den teknik som redan fanns.
The crisis is the deciding moment. It's only in the 1970s that you really get the widespread adoption of it. And it's only the widespread adoption that produces the network effects that are then going to push the globalization process.
Ett annat exempel på hur man enligt Harold James inte ska hantera en tillgångskris, det är hur många länder hanterade covid-krisen, till en början i alla fall, där många länder tänkte protektionistiskt.
The initial reaction to the supply crisis is to think your citizens are threatened, they're endangered, they need to be supported. And so there's a policy response that then tries to compensate consumers. And so, for instance, we had in the United States, but in many other countries, but I think particularly strikingly in the United States, we had big fiscal stimulus programs in the wake of COVID to keep consumer demand up. And the consequence of that is actually to accelerate the shortages because people then want to buy more. And this is also driving the inflation process.
Så det är den bra typen av kris, eller den typen av kris som om den hanteras rätt kan leda till mer globalisering, mer samarbete och mer teknikadoption och idébyte. Men vi har såklart sparat det värsta till sist. Det finns en annan typ av kris också. Efterfrågekriser. Och hur man bör och inte bör hantera dem efter det här. Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på relationen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul.
Ja. Kala har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Kala säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på kala.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck och så. Det har alla
jag
människor.
Jag med.
Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd Marknaden, daterad 25 mars om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Kala också. Man går in på kala.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder,
ja,
eller hur sliten skulle kunna vara. Sådär.
Ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Kala kommande veckor. Men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på kala.se, alltså kala.se.
Karlamuseet.se. Stort tack till Karla.
Tack!
Vi lever våra bästa liv. Vi pratar om bra och dåliga kriser. Och vi gör det med Harold James. De bra kriserna är de som är tillgångskriser eller utbudskriser. Supply crisis. Alltså när oljan och maten är slut. De är såklart superjobbiga. För vi älskar ju mat och vi kanske inte älskar olja, men ja. Hur som helst, tillgångskriser leder, om de hanteras lite kompetent, till mer globalisering. Något som Harold James tycker är otvetydigt bra. Men så finns det ju då dåliga kriser också. Efterfrågekriser. I princip när folk inte har råd att köpa grejer. Och de här kriserna kommer oftast efter finanskriser. Mest tydligt kanske efter 08-krisen. Amerikanska banksystemet höll på att rasa ihop. Det systemet hade trådar i hela Europa. Och sen pang, boom, så hade folk inga pengar. Demand shock. Regeringar och centralbanker världen över tog lärdomar av både Keynes och Hayeks takes på den stora depressionen. Man köttade på med pengar. Men trots det så ledde det till slut till mindre satsningar, mindre globalisering och åtstramningar.
Where the initial sense is, yes, you need to put the foot on the fiscal gas pedal. And then it rapidly produces a pushback because the fiscal pedal in particular looks as if it's favoring one particular group. And so the immediate sense in 2008 was that since the banks were at the center of the financial system, you needed to support the banks. But supporting banks, paying money to bankers when they've caused the crisis, looks really unpopular. And so there's an initial response to that. But then what's really surprising, and what surprised many of the policymakers in 2010, was that that sentiment becomes more general. So people say, don't support the automobile makers. Why should the automobile makers be supported? They're taking money out of my pocket. And so the sense that there's a crisis pushes a distributional conflict in which large numbers of people don't want to see their tax money being given to other groups who they think are benefiting at the expense of them. And, you know, I think the example of the bankers is particularly clear on that.
Bara för att vara tydlig här, Harold James tycker inte att åtstramning alltid är fel lösning. Under boomperioder så kan det vara nödvändigt och bra för att dämpa stora bostadsbubblor som vi tenderar att skapa. Men han menar att åtstramning generellt leder till mindre globalisering. Problemet är att folk inte har pengar, man stramar åt, folk har fortfarande inga pengar och inga lösningar på problemet presenteras. Med det sagt, det är inte heller så att brassa på med pengar alltid är den rätta lösningen. Nu, efter pandemin till exempel, och nu under invasionen av Ukraina, så har det kanske inte varit den bästa lösningen, menar Hal James.
Very often policymakers, when they're confronted by some kind of shock, they treat it as a generic shock, and they simply take the lessons from the last shock. And so I think there was a widespread sense after 2010 in particular that austerity was inappropriate and that you needed more fiscal stimulus to deal with the crisis. And so, you know, that gets applied in 2020 in the wrong circumstances. And they learned a lesson from 2008 that was really right for 2008, but wrong for 2020 and wrong for the present. There is often a sense that people are learning the wrong lesson from past crises. And so it's helpful to look at the broader run of the historical events.
Så summeringen, om de hanteras rätt så kan kriser uppenbarligen leda till mer globalisering, mer idéutbyte och, antar jag, en bättre värld.
My argument, which I think some people find surprising, is that we're exactly in such a moment that we're likely to see an intensification of globalization at the moment rather than a stepping back from globalization.
Ja, det är alltså en stor dos optimism som Harold James nu ska leverera.
Pandemic created a lot of supply problems. It created then incentives to countries to use their control of supplies, of critical supplies, in order to apply a political blackmail, a political leverage. And I think you find it most clearly with Russia and the use of energy. So we're worried about global supply chains, and individuals, companies, governments are going to think about ways of building greater resilience. And in the course of thinking about greater resilience, they're going to adopt innovations that will really transform the world. So I think, you know, what gets you to the new technology is the sense that it's going to change the structure of prices. And that's also, by the way, why it's sometimes actually quite desirable to have a little bit of inflation in these moments, because prices get more flexible in the course of inflation, and you see differential price movements, and it's differential price movements that are really important in pushing consumers to change their behavior and producers to respond to those changes in consumer behavior.
Så vi har en ekonomi, den fungerar bra. Folk går till sina arbeten, folk jobbar hårt, folk producerar värde, mer värde skapas, pengar placeras begåvat, folk köper bubbelpooler. Allt är okej. Sen händer det någonting. Ett virus sprids, containerfartyg slutar korsa oceaner, ett land invaderar ett annat. En purjolök kostar 40 kronor och det blir en kris. Och det som ska hända nu är alltså att vi ska bita ihop, hålla ut, hjälpa varandra, se krisen i vit ögat, utbyta idéer, anamma nya tekniker och lösa allt. Kanske den mest optimistiska taken vi haft ändå. Med den så är kapitalet slut. Nästa vecka säkert något betydligt deppigare. Jag heter Gunnar Harjus, Kristoffer Krok har mixat, Jakob Bichell är ansvarig utgivare. Hej då!